Nu ska jag ta några bibelord som ni har, alla har ni hört det förut. Det är sådana här gånger man plockar fram dem. Lukas 23. När Jesus kom hit till jorden, så kom han hit som Gud och människa i samma person. Många säger att han var människa bara, och några förnekar han helt, men han var Gud och människa. Det är den rätta bekännelsen vi ska ha om Kristus. Han kom ner hit till denna jord med det syftet att han skulle korsfästas. Och det är klart, när Jesus växte upp, han föddes ju av Maria, så gick han väl inte och tänkte på det i sin ungdomstid. Men han förbereddes hela tiden för just den uppgiften. Han var av, hade rätta gener, det skulle fungera, fadern i himlen visste om det. Han skulle födas där genom den heliga ande. Och det fanns en plan och ett syfte. Och syftet med det hela, det var att Jesus skulle förberedas för att som människa och Gud klara av det här. Att vara lydig ända in till döden. Och det var han. Och han var där för att han älskade oss. Och för att han inte ville att vi skulle hamna i mörkrets händer hur lätt som helst. Vi skulle få en val, kunna göra ett val. Så när han hängde på korset där, då hade han segrat. Det var segern mot synden, mot mörkret. Det var segern över allt det här som den onde kan ge oss. Och så ströks ett streck över hela skuldebrevet för oss människor. Och det betyder att den onde har inte längre någon inteckning i oss efter det. Man vet att om du har skuld, det har vi väl haft någon gång, man skriver under ett kontrakt eller någonting, och man blir inte fri plikten att betala förrän det är betalt. Och om vi skulle betala, vi människor, vi mänskligheter, så skulle vi först bara betala till, inte till Gud utan till den onde på något vis. Han hade visst ett visst äganderätt över oss, för att han fick oss att gå vår egen väg i paradiset. Vi hade alltså arvsynden med oss. Och när Jesus kom, så skulle det brytas. Och den onde skulle tappa äganderätten till oss. Och då har vi, efter det så är det inte så att Gud äger oss, utan vi är kallade till att få leva i frihet. Vi får göra våra val. Det kan vara svårt ibland, men då finns det nåden när det blir fel. Och nåden är villkorslös. Det finns inte nåd. Ja, du får nåd av Herren, men det där männet finns inte. Men omvändelsen hör ihop med nåden. Alltså, du går inte till korset överhuvudtaget och tar emot nåden om ni inte har vänt om från din egen väg först. Så omvändelsen finns med där. Likadant till enstaka misstag och synder, så finns det nåd att få gå till korset och få bli förlåten och renad. Utan det så går vi förlorade allihop. Annars skulle vi vara tvingade att leva efter lagen för, till varje punkt, till varje prick. Och det är bara att läsa Gamla testamentet och se om det ens är möjligt. Nej, det är inte möjligt. Så Jesus gjorde det där. Vi fick den vägen. Det heter nämligen att lagen kom genom Mose, men nåden och sanningen kom genom Jesus. Och det är nåden och sanningen som för oss hela vägen hem. Lagen har väl hållit mänskligheten inom någorlunda gränser ett tag i varje fall. Men nu skulle det vara sanningen och nåden som skulle råda. När ni ser motsatsen till sanning och nåd, så titta ut över samhället, så får ni se hur mycket mord, skjutvapen det är och sånt. Det är inte mycket nåd och sanning där. Så börjar det se ut i vårt samhälle. Det är ju inte Jesus som jag såg. Så vi lever i en värld som är präglad av det onda. Och vi ska inte göra detsamma. Då tappar vi en del av oljan i flaskan. Och är det så att det är i sista tiden när vi lever, då ska vi ha mycket olja kvar i flaskan. Och det är ju så att om, som jag sa tidigare, jag känner mig besviken, jag känner mig till och med lite sviken så här. Men det är ingen ursäkt för mig att göra så. Utan vad jag har att göra, det är att gå till Fadern och förlåta den som har gjort mig illa. För jag får inte förlåtelse själv annars av Gud. Det är det villkor han ställer på det. Så om någon gör mig illa, då ska jag förlåta. Det bästa är att försoningen är öga mot öga, att man liksom verkligen blir riktigt förlåten, så att det inte bara någon teknisk grej. Och då ska det vara en ånger med, och det ska vara en sorg med. Så alltså, har man blivit sviken på något vis, så känns det här inne på något vis. Självklart. Man ska inte tro att man är stålmannen. Det gör ont någonstans. Man har förlorat en god vän kanske. Och sånt känns. Man gråter. Alltså på något vis så blir det äkta inom hon. Och i det ska man förlåta. Jag har gjort det nu. Så nu gråter inte jag som ni märker jag gjorde första gången. Utan nu låter det lite stabilare. Jag har gått igenom den här processen nu. Så från min sida sett så är allt detta förlåtet. Allt. Möjligen kan det ligga kvar någon gamla känsla och klump som ska hålla på att irritera ett tag. Men i och med att försoningen är uttalat och blodet är igång, så blir det rena så småningom. Och det är så vi vinner seger. För om nu, ja, om jag skulle gå och klappa till Lennart om något skäl, då gör det ont i han. Då står han i valet och kvalet så här. Och vilken konstig karl det där är. Och så börjar han vilja hämnas, kanske odla förakt och så vidare. Och då är det två flugor i en smäll. Jag slog och gjorde ond och utförde ondska. Lennart var liksom offer för den ondskan. Men då började han odla andra till inne, som också är ont. Så därför förlåter man istället. Så att den här händelsekedjan som annars sätts igång måste brytas någon gång. Och det gör vi vid Kristi kors. När han hängde där på korset i vers Lukas 23 och 34. Då sa han så här. Men Jesus sa det. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. När han hänger där. Han hade ännu inte liksom plågats och dött. Han hängde där. Kanske inte kunde andas. Höll på att kvävas. Livet höll fackla på att sippra ur han. Ändå säger han, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det är vår Gud som gör så. Vidare, hur Jesus ser på sina medmänniskor. Vi går fram några verser. Till vers 39. I Lukas 23. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sa, är det inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra tillrättavisade honom och sa, fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Där hänger alltså en medmänniska till Jesus, en kriminell. Han har dömts för brott. Brott som är så grov så att han måste dömas till döden. Ganska allvarliga saker. Den människan behövde bara säga, Jesus, tänk på mig. Alltså han vände sig till Jesus. Och det var tillräckligt. Han trodde på Jesus. Och därför blev han frälst redan idag. Alltså han hann inte med att helgas på något sätt. Han hann inte med någonting. Ändå tillhörde han riket. Bara för att han hade vänt sig till Jesus. Det är nåd. Det är kravlös frälsning när det är så. Det var Jesus som gjorde verket. Och vi får ta emot det. Det var ingenting att berömma oss av själv, någon av oss. Och då är det ju frågan om det här med förlåtelse. Om man tittar i Johannes 1:9 är också ett välkänt bibelställe. Första Johannes brev 1:9. Jag tror att jag börjar lite tidigare. Jag börjar från vers 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Alltså, när Herren förlåter, så renar han också från det orättfärdiga. Och det är när vi bekänner våra synder han gör det. Och om vi säger att vi inte är syndare, då har vi inte sanningen i oss. Helt enkelt. Vi är alla syndare. Vi är på det planet, är vi alla lika beroende av Herren Jesus Kristus. Vi som alla de andra. Det finns inga undantag. Det går inte att förhäva sig. Det går inte att säga att jag är bättre än någon annan. Min synd är större än din. Det går inte att säga så. Vi har synd. Vi är syndare allihop. I bästa fall så brukar man säga så här, att ja, jag är med en syndare frälst av nåd. Det har jag sagt någon gång. Och det stämmer ju någorlunda då. Men nej, vi är syndare och vi behöver Jesus. Ett till bibelställe i Matteus. Matteus 6, 14-15 versen. Då säger Jesus så här: ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Det där går inte att tolka på många olika sätt. Det är helt enkelt så. Om jag vägrar att förlåta min broders eller syster överträdelser, det kanske har gjort ont i mig. Känslorna säger en sak. Världens rättvisa säger kanske en annan sak. Men Herrens rättvisa är: förlåt dem. För om du inte gör det, så kommer du själv inte att bli förlåten av fadern. Och så... så ren blir vi aldrig så att vi inte behöver förlåtelse av Herren. Så det går inte att gå omkring och bära på bitterhet eller förakt mot någon. Det går inte att gå omkring och bära på högmod. Då tycker man ju så ofta att man är lite mer än någon annan. Det går inte att gå omkring och bära på något sånt. Man kränker sina medmänniskor så. Man gör dem illa. Det har kommit in i mig på något vis. Och det har odlats hos mig på något vis. Genom livet. Kanske sår. Kanske man är rädd för någonting. Man kanske har blivit väldigt sviken själv. Och blivit övergiven när man var liten. Så att någonting har blivit väldigt fel. Ja, orsakerna kan vara många. Och man brukar inte tjäna något särskilt mycket på att fundera på hur blev det så här. För jag kommer ändå att hamna i det läget. Du måste bli ren från det där. För annars börjar jag göra mina medmänniskor illa. Förlåt dem, fader. För de vet inte vad de gör. Jag sa det för 3 veckor sedan, tror jag. Att det är det som gäller här nu. Kan vi inte hantera den här frågan i försonande anda, så ska vi inte hantera den. Men vi är inte de personer som inte kan hantera den, för vi tillhör vår Herre och Jesus. Och det är också så att någonting som är så viktigt så här, om vi ska följa med när Herren kommer, då är det frågan om vi har olja i flaskan. Det är inte frågan om vi känner till något datum. Frågan är om vi har olja i flaskan den dagen. Tillhör vi de här 5 jungfrurna som har det? Ja. Men då känner man sig väl förtrogen med försoningen och vad Gud har gjort för oss också. Då har vi olja i flaskan. Och hur är det med sanningen? Det är klart om jag säger så här till någon av er nu: är det någon här som är syndfri? Då är det ingen som vågar säga, men för då vet ni att jag kommer säga: ja, men då finns inte sanningen i det. Ordet säger ju så. Nej, vi har behovet av försoningen av Jesus allihop. Och när vi vet det, så betyder det att sanningen bor i oss. Och helig ande är ju sanningens ande, oljan i flaskan alltså. Så enkelt är det. Sen kommer vi inte att lyckas med allting. Det kommer jag fel. Det kommer att tänka fel någon gång. Vi kanske agerar fel någon gång. Men liksom, Guds nåd överglänser allt. Ska vi mäta Guds nåd, så räcker inte himlarymderna till. Universum har inga gränser för att rymma den. Den är oändlig. Och den är var morgon ny. Det är inte så att det är någon gammal nåd vi håller på med. Varje morgon är en ny nåd från himlen. Och då blir vi nådiska. Och vi får vara en motpol till den mörka som finns på denna jord. Även i den här konflikten. Få in ljuset i form av Guds nåd. Inte i form av rätt eller fel. I form av Guds nåd. Det är sanningen. Han är sanningen. Ibland börjar vi diskutera om rätt eller fel, så vi glömmer vad sanningen är. Men Jesus är sanningen. Och det är hans nåd som gäller. Och det ska få gälla för oss efter den här kvällen. För det här är kvällen då vi lägger av oss det här. Det är färdigt. Vi kommer inte längre, helt enkelt. Vi får acceptera situationen som den är. Och vi önskar någonting allihop annorlunda. Det är ingen tvekan om det. Ibland så får vi inte som vi vill. Men trösten är väl kanske att Herrens vägar är outgrundliga. Vi vet inte vad det är han verkar fram i det här, för att någonting är det. Herren låter inte sina barn slängas hit och dit. Herren själv har sagt att det här är inte han som har sänt det här. Det här är en attack från mörkrets makter. Då kan vi klara den prövningen. Och vi kan vara beredd. Jag skulle vilja säga så här, att vad händer nu då i början av oktober? Kommer de tillbaka då? Finns det då någonting att komma tillbaka till? Finns det någonting liksom att försonas kring? Kommer de att få upptäcka nåden och barmhärtigheten? Ja, det hoppas man ju. Och det är så det ska få vara om Herren råder. Nu går vi in i nattvardsbiten då. Då tar vi Lukas 22 kapitlet. Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: ta detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte ska dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: Herre, vi tackar dig för det här brödet som är din kropp, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att det ska påminna oss om vad du har gjort för oss, Herre. Det här brödet som nu ligger i små bitar var ett och samma stycke i början. Och det ska få påminna oss om, Herre, att vi tillhör den kropp som är du. Och Herre, så vill vi leva och verka, att vi får vara delar i din kropp. Och vi tackar dig, Herre Jesus, för det här brödet och vad det får för effekter i oss, Herre. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Vi tackar dig, Herre Jesus, för det blod som du lät rinna för oss. Det uppdrag som du hade från himlen, du var lydig hela vägen. Därför utgöts ditt blod för oss, Herre. Och vi tackar dig, Herre, för den rening som finns i blodet, Herre. Och den kraft som finns i blodet, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att de mörka makterna aldrig vågar vara närheten av Kristi blod. Och jag tackar dig, Herre, för att det här är det nya förbundet. Du blev och är det nya förbundet. Tack Herre för att vi får tänka och påminnas om dig kring detta.